Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, en av de roligaste saker som händer med våran radio är att det är folk som kontaktar oss och tipsar oss om människor vi ska intervjua. Och nyligen så fick jag ett mejl från en Tyresöbo som heter Gördis Alin Boström. Hon är född 1951. Hon har gjort 7 program här faktiskt på Tyresradion. Hon har gjort om kollektiv, husförening och småbarnsrörelse, sommarprogram, vallospedagogik och annat. Och då skrev hon så här till oss. Min bror Håkan Alin har släktforskat i många år tillsammans med vår kusin Göran Svensson. Nu är det på gång att bli en bok. Välkommen Håkan!
Tack, tack!
Vad kommer boken att heta?
Det är en lång titel. Det är 2 släkter från Sverigets utmarker som möts på Södertörn och i Tyresö, Rundemar och Alby gårdar.
Ja, för era släkter eller era förfäder är uppväxta där.
Ja, våra förfäder börjar nere i Småland, i Möre, ja. Inlandet från Kalmar och borta i Närke. Morfar, han som drev Rundemars gård, han var född i Stora Mellösa i Närke.
Och vilket år föddes han?
1896 tror jag det var.
Oj, ja. Så att det är ju en lång historia. Ja. Innan vi går in...
86 måste det ha varit, ja just det.
1986. Ja. Mm. Innan vi går in på det så måste du först berätta, vem är Håkan Alin?
Ja, jag är född här på Tyresö. Jag är född på Gimmerstad noga räknat, bodde där i 27 år. Först så bodde jag tillsammans med föräldrarna.
Ja, och sen, i Gimmerstad.
Ja, Gimmerstad. Ja. Och sen hyrde jag in mig i deras lillstuga där pappa hade bott från början. Han byggde den kåken 37.
Aha.
Så det var vedeldat. Med ett litet elelement. Så på vintern var det lite körigt. Sådär.
Ja. Vilket år är du själv född?
45.
45. Ja. Och då måste du berätta, för att 1945 då såg inte Tyresö ut som det gjorde idag.
Nej.
Då var det några få gårdar och torp här. Ja. Och lite sommarstugor ute på halvön.
Ja, det var 900 invånare i Tyresö socken.
Just det, så heter det. Och Tyresö socken, det var bara, det var inte Kumla,
nej,
det vill säga det som hörde till Kumla, utan nej, det var uppdelat i 2 delar.
Ja, just det. Ja.
Så var hamnade du någonstans i skolan, för det fanns inte så mycket skolor på den tiden?
Jag gick i det som är bygdegården nu.
Ja, för det var skolan.
Ja, det var skolan.
Och vad hette de legendariska lärarna på bygdegården då?
Ja, det var ju Bjärgård.
Arthur Bjärgård.
Arthur Bjärgård, ja. Och sen hans son har väl tagit över senare. Men,
ja, Bosse Bjärgård.
Bosse Bjärgård. Men honom träffade aldrig jag.
Det gjorde du inte? Nej. Var ni jämngamla eller?
Ja, det kan vi väl nästan ha varit.
Och Arthur Bjärgård var ju den... Han var lärare eller var han?
Han var lärare. Ja. Och sen hade vi rektorn Jessi Navin, den lilla damen som alla sträckte upp sig för när hon dök upp.
Ja, visst. Och hon är ju en legend här i Tyresö. Ja. För hon startade sen Kumla skola,
ja,
och bodde där.
Ja.
Fanns Kumla skola även när du var 45?
Det tror jag det gjorde.
Ja, men då var hon ändå på... Liksom, hon skötte skolverksamheten i hela Tyresö.
Ja, precis. Hon, ja, var rektor för hela Tyresö.
Hon var inte lång.
Hon var inte lång.
Nej.
Hon var väl 1,50 eller något sånt.
Ja, och ni grabbar. Ni, ja, var ju längre då ett tag där.
Mycket.
Ja, och ändå så kunde den där lilla tanten sätta sig respekt.
Ja, hon sträckte sig så, upp sig. Och när hon sträckte upp sig så sträckte man ju själv upp,
ja,
sig. Då var man ungefär dubbelt så lång.
Ja. Men vad gjorde hon? Jag har hört historier vad hon gjorde när hon blev arg på någon.
Ja, det har jag inte, vet jag inte om jag råkade ut för någon,
nej,
gång.
Ingen eller klasskamrat heller?
Nej, inte vad jag vet.
Nej, ja, då så.
Men hon hade respekt med sig.
Ja.
Jag vet inte hur hon bar sig åt. Ja. Det var någonting.
Men du gick där vilka år då? Alltså du gick där, eller vilka klasser då?
Jag gick i första, andra och tredje i det som är bygdegården nu. Sen fick vi flytta över till nya skolan.
Jaha, det som är Tyresö skolan.
Ja, precis.
Som var helt nybyggd då?
Den var en helt nybyggd.
Aha.
Jag kommer ihåg, det satt någon gubbe och gjorde mosaikkonst fortfarande.
Just det, han heter Björn Jonsson.
Ja, just det.
Ja, det hette han. Jättekänd målare.
Ja.
Du såg honom?
Ja, han satt där och gjorde mosaik över ingången.
Ja.
Fortfarande när vi flyttade in.
Det var inte klart.
Nej, det var inte klart.
Jaha. Och där var ju också, det var ju en väldigt fin skola, va?
Ja, den var jättefin. Det var ju alldeles nytt.
Ja, men där gick du då i mellanstadiet, kan man säga.
Jag gick fyran och femman.
Och sen då?
Sen flyttade jag in till realskolan på Söder.
Ja, för det var så man gjorde.
Ja.
Det blev realskolan efter det, ja.
Ja, precis. Ja. Inne på Katarina realskola.
Och vad gjorde du sen då när du gick ut där?
Ja, sen gick jag gymnasiet i Gubbängen.
Ja, och då fick du åka med en gul buss hela vägen?
Ja, det fick man göra. Det var ju lite besvärligt med Gubbängen, för man fick åka in till Gullmars, eller till Skanstull först.
Ja.
Och sen till Gullmarsplan då. Och sen tog man tunnelbanan ut till Gubbängen.
Ja, okej.
Okay. Mm. Det var ingen snabb väg.
Nej.
Till skolan.
Nej. Och sen, men du bodde kvar ändå som, du bodde i Tyresö?
Jag bodde i Tyresö tills 73.
Aha.
Då fick jag tag i en svart hyreslägenhet på Stora Essingen.
Aha, då hamnade du på andra sidan stan så småningom.
Jag betalade 4000 spänn svart.
Vad tid är det. Men vad utbildade du till och vad blev du sen?
Så småningom så hamnade jag på universitetet. Jag tänkte väl att jag skulle ta en polmag.
Politisk, det är statskunskap,
va? Ja, det är en magisterexamen. Ja. Men jag kom aldrig till polmag, utan det blev en ekonomexamen istället.
Aha.
På vägen så upptäckte jag att vem sjuttsiken har användning för någon som har läst statskunskap och sånt där.
Ja.
Ekonomi däremot, det kunde vara. Dessutom tyckte jag ju att bli revisor kunde vara kul. Och det blev jag.
Du blev revisor?
Ja.
Och det var ett kul jobb också?
Ja, det var jättekul.
Det var roligt. Ja. Ja, alla som är duktiga på siffror tycker om siffror och Excel.
Ja,
när det kom. Ja.
Nej, först fick jag jobb 74. Något sånt där extra knäck på Skatteverket. Det gällde i 2 år. För 74, då var det ju alltså en katastrof på arbetsmarknaden.
Just det.
Mm. Det fanns inga jobb. Nej. Så jag var glad att jag fick något. Jag hade 4500 kronor i månaden.
Och det var inte mycket? Eller var
det? Nej, det var ganska lite.
Det var
då.
Ganska litet.
Ja. Ja, och sen var jag där i 2 år. Och sen tog det där projektet slut. Och då tänkte jag väl att jag söker väl till Skatteverket. Så sökte jag till något som heter Östra distriktskontoret där. Där höll man på med punktskatter och annat. Det var bara revision.
Det var skatteskrapan på Götgatan?
Nej, det var Riksskatteverkets kontor i Solna.
Aha, det är därför du hamnat i Solna nu?
Det var därför jag hamnade i Solna.
Ja, nu ska vi kasta oss tillbaka till Tyresö. För det är ju fantastiskt att du och din kusin, som då heter Göran Svensson.
Ja, han bor här fortfarande.
Han bor här fortfarande?
Ja.
Och då måste vi då ta först det här med Rundemar. Ja. Heter det Rundemar eller Rundemarsgård?
Rundemar säger i alla fall alla i min släkt.
Med E på, i mitten,
ja,
Rundemar.
Precis. Ja.
Och där växte eran mor upp.
Ja.
Som hette Ester.
Ester.
Ja.
Och hon gifte sig sen med en kar som bodde på Alby. Han hette Harald.
Aha, aha. Ja.
Det var 2 gårdar som hade mycket utbyte.
Men det var innan Magnussons hyrde Alby?
Ja.
Det var, då var det flera små hus där som folk bodde eller, i, eller?
Ja, Alby. Ja, nej, Alby, det är det som är fritidsgården nu, va?
Ah, du var där?
Ja.
Den gamla
inte Uddby.
Inte Uddby, nej just det. Man måste ha skillnad på det. Ja. Nu, att man säger Alby om alltihopa.
Ja,
men det är Uddbygård och Alby. Och ja. Det huset som det är fik. Det var väl en prästbostad från början?
Ja, va? Det var prästen som bodde där.
Ja.
Och sen var det Görans farfar, Hjalmar Svensson. Han drev det där på 30-talet fram ungefär till... Ja, början på 30-talet.
Aha, ja.
Och så att Hilding, Görans pappa, Han fick köra prästen till kyrkan på lördagar och söndagar. Söndagar var det väl mest.
Ja. Men hur länge var det prästgård, vet du det?
Nej, jag vet inte hur länge det var. Men när jag gick i skolan så var ju, bodde ju prästen nere på, vad heter den här vägen som går? Är det Strandvägen? Nej, ja, det kanske det är. Det är Strandvägen som går in där, va?
Mm.
Tårtacke hette han. Axel Jonsson hette han.
Axel Jonsson, ja, men honom är, har många berättat om. Ja,
vi kallar honom Tårtacke. Han gillar tårta.
Han gillar tårta. Och din syster skrev så här att era mor då, som då hette Ester Alin, hon växte upp på Runnemar.
Ja.
Hon föddes 28 december 1915 som andra tvilling i köket på Runnemar. Och tre veckor senare dog hennes mamma, som heter Elsa Maria.
Precis.
I barnsäng.
Ja, barnsängsfeber. Det är morfar Axel Jonsson. Han råkade ut för det eländet två gånger.
Aha.
Första hustrun hette Hilda.
Ja.
Och hon fick också barnsängsfeber. Men då bodde de, eller brukade de, en gård som låg i Kumla. I Närke.
Aha, ja.
Och sen när hon dog så flyttade han med barnen. Tre barn då. Ett tvillingpar och det första barnet till Tyresö. Och jag vet inte hur det gick till, men de fick ett arrende hos han markisen Lagergren. Han var ju alltså ifrån grannsocknen borta i Närke.
Ja, just det. Jaha, okej. Men
jag vet inte om de kände varandra någon gång.
Nej, nej.
Har jag inte lyckats lista ut.
Nej.
Men jag har funderat över saken.
Ja.
Det är, nej, men det är intressant.
Och då föddes det fler, en nytt giftermål då med Elsa Maria, som fick barn också.
Precis.
Och sen föddes det två
små... de fick sju barn.
Sju barn? Så nio barn sammanlagt då?
Elva hade han.
Elva barn sammanlagt?
Ja, han hade tre barn med första frun.
Aha.
Och sju barn med andra frun.
Åh, herregud.
Elsa Marie.
Och sen, bodde på Runnemar?
Ja.
I det lilla huset?
Ja. Sen gifte han om sig en gång till och fick ett barn till.
Ja, för att hon har skrivit lite till mig. Han hade tagit de två tösna på armen och gått ner till sjön.
Ja, det är Magnusson, gamla gubben Magnusson. Vad hette han då?
Erik och Göran Magnussons pappa.
Ja, just det, precis.
Jag kommer inte heller ihåg vad han hette.
Nej, faktiskt. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men i förnamn. Men han säger ju att... Axel hade berättat för honom att han hade gått ner till sjön och sen hade stått där ett tag med barnen på varsin arm. Men sen vände han upp.
Han hade tänkt att dränka sig?
Ja, han var väl, det var väl inte så. Det var andra gången som frun hade dött i barnsängsfeber.
Men hur klarar man sig då med 11 barn?
Ja,
och två små spädbarn.
De bodde ju inte hemma allihop.
Nej, de hade, det var olika åldrar.
Ja, precis.
Några större barn kunde hjälpa till. Men liksom, hur klarar man två små bebisar då?
Ja, han hade ju, måste ha haft en amma.
Ja.
Det är någonting, om någon råkar veta vem som har varit, var mamma åt barnen, vore ju kul att
höra. Ja, amma, för, ja, precis. Det fanns inte någon välling på den tiden man kunde.
Nej, det måste ha varit en amma där, men det vet vi ingenting om.
Nej.
Men det måste han ju ha haft.
Ja. Och er mamma då, Ester, vad berättade hon om Runnemar när hon växte upp där då?
Ja, hon berättade väl, hon berättade egentligen inte så himla mycket. Jag tror inte hon pratade inte så hiskeligt mycket om Runnemar faktiskt.
Nej.
Det var väl så naturligt för henne, så det var inte så viktigt.
Nej, det är väl fantastiskt att de här människorna som levde på den tiden och som kämpade så hårt...
Ja.
De tyckte inte att de hade någonting att berätta.
Nej.
För det var, så här var det bara.
Det var ju så.
Ja. För de måste ju haft det ganska tufft. Om man då jobbade åt, alltså hade torp, fast det var en gård det här. Då betalade man hyra i form av delar av det som gården gav. Var man tvungen att betala, va?
Ja, det var ett arrende.
Arrende. För var det pengar man betalade eller var det...
Det tror jag det var.
Ja.
Det vet jag inte, men jag tror att markisen ville ha pengar.
Ja, för annars så läste jag någonstans just om Runnemar tidigare. Att de var ju tvungna att ge iväg både liksom virke och ved och djur och allt möjligt. Som man liksom,
var det ju lite äldre tid. Då var ju arrendet oftast i såna här persedlar som det hette.
Persedlar, ja.
Det var diverse, ja, det kunde vara vete, det kunde vara gäddor. Eller
ja, exakt. Ja. Det stod hur mycket man skulle leverera. Ja. Men vad levde din morfar på då?
Han var ju mjölkbonde.
Det var kossor alltså som fanns på ja. Rundemar?
Jag vet inte hur många de var, men han levererade mjölk till mjölkcentralen 3 gånger i veckan.
Aha, var det, men det måste ha varit ganska många då va?
Ja, han hade 6 tunnor, 50 liters tunnor på lasset varje gång. Men jag vet inte om de var fulla.
Nej.
Jag har bilder på det.
Jaha, vad kul att få kanske titta på dem då sen. Ja, vad roligt.
De kommer att finnas i boken som vi snart är klara med.
Vad roligt. För det är Rundemars gård. Vi ska ta det för dem som inte vet var den ligger. Det har vi inte ens berättat. Idag så kan man ju ta sig dit med den nya fina bron. När man åker ner till Alby och så går man igenom, ner mot sjön och så går man nya bron. Ja. Och då kommer. Men förr gick man väl via Nyfors va?
Ja, antingen gick man via Nyfors eller så gick man via Racksta.
Ja, man kunde gå via Racksta också.
Det finns en väg via Racksta.
En bilväg va till och med, ja, med lite bommar och sånt.
Ja, man får nog ha en ganska högljulig bil
numera. Ja, numera. På den tiden kanske var lättare. Då åkte man från gård till gård.
Ja, då var ju de här kärren som man, över- och nedre kärren som ligger ner mot Racksta.
Ja.
De var ju inte så vattenfyllda på den tiden, för man dikade ju ur.
Just det.
Diket fram till Albysjön, alldeles nedanför Rundemars gård, det är alltså nästan 3 meter djupt.
Oj, ja.
Så där tömde man kärren på vatten. Så kunde man odla där. Kärr har ju bra näring.
Ja. Aha, det blir bra liksom marker då. Ja. Vad odlar han för någonting, vet du det?
Ja, det var väl mest vete tror jag, jag vet inte.
Nej.
Det törs jag inte säga, men de hade väl lite havre till hästarna.
Mm.
Han hade ju några hästar, men sen hade han ju framförallt kossorna och de gillade väl halmen och hö.
För det är ganska fint där, det är en stor täckt om man säger så, eller vad säger man för någonting? Ser man upp här i Donald Tech, säger man där. Ja, vad säger man? Åker eller vad säger man här?
Ja, åker är det väl.
Han åker är det va?
Ja.
Och den slår man väl också va?
Jag vet inte om de gör det fortfarande.
Nej, nu gör man väl inte
jag
det?
Jag var där i somras och då var det nog inte slaget.
Nej.
Var så högt gräs som man fick hoppa nästan för att inte fastna i gräset.
Ja, det sköts ju inte längre.
Nej.
För att du har också, vet du, skrev jag också då att din pappa, eller det här är din syster som har skrivit till mig, så jag har någon fusklapp här, titta på. att er pappa då, Harald Dahlin, han kom till Tyresö när han blev föräldralös.
Ja, han var föräldralös långt innan. Han var bara 15 när han blev föräldralös. Han var född 1905, så 1920 blev han föräldralös. Och
hur kom det sig?
Hans pappa dog i spanska sjukan.
Oj, ja.
Det motsvarande till covid.
Ja, ja.
Och mamma dog i tuberkulos.
Oj, ja.
Och det var långt tidigare, då var han bara 6 år var han väl. Hon dog 1911. Och morfar, eller farfar då, Carl hette han, Carl Alin. Han dog 1919.
Aha, ja.
Då fick ju pappa och hans bror Gustav, de fick en förmyndare, en präst i Svenska Missionsförbundet.
Aha, ja.
Pastor Hurtig hette han.
Okej, okay, aha.
Ja, han ordnade till så att pappa fick en internatskola ute i Täby, Sönderdalska gymnasiet eller någonting sånt hette det.
Mm. Men hur kom det sig att han kom till Tyresö då?
Ja, sen jobbade han skulle bli präst först.
Mm.
Men han insåg att man ska tro på Gud också.
Han gjorde inte det.
Han gjorde inte det.
Då blir det svårt.
Ja.
Ja.
Ja, och då hoppade han av prästutbildningen och då flyttade han ut till sin kusin Hilding och hans föräldrar.
Som då bodde på Albygård?
De bodde på Albygård.
Ja.
Och då, han bodde i det där röda huset som fortfarande står där upp mot där parkeringen är nu.
Jaha, det där lilla?
Ja.
Aha, vad trevligt. Aha.
Högst upp där. Ja. Det var två våningar.
Ja.
Övervåningen hade han.
Okej, okay, ja. Ja. Det var inte stort.
Det var inte så stort.
Ja, där bodde han. Och då träffade han...
Ja, sen träffade han ju mamma då, ja. Ester. Hon var ju hembiträde på Östermalm.
Ja, för det var så man försörjde sig som ung flicka, va?
Ja, just det, ja. Precis. Och var de träffades, det har jag aldrig lyckats få dem att tala om för mig. Det vet jag inte riktigt. Nej. Men det verkar som att pappa hade träffat mamma Ester på Östermalm. För han var ju född på Östermalm, så han var ju mycket där.
Aha.
Och hälsade på sin släkt.
Ja, var det så? Okej.
Okay. Ja. Men sen visste han ju att hon bodde på Rundemar, så att...
För de här två gårdarna låg egentligen ganska nära varandra på den tiden.
På den tiden var det nära.
Det var ju grannar, kan man säga, va?
Det var granngårdar.
Granngårdar, ja. Man hjälptes kanske åt också med
det gjorde man.
Skörd och sånt.
Det var ju, de låg ju på varsin sida om viken.
Ja.
Så det var inte... det tog väl en halvtimme att promenera.
Ja, och sen så kanske man hade båt och rodde över.
Ja, det hade man ju.
Ja, för man fiskade.
Ja, mycket fiske. Ja. Mycket båtar hade man.
Och sen blev ni liksom släkt med släkten blir det då, i och med att det här var...
Ja, det men kan man ju säga att min kusin Göran och jag,
ja.
Och min syrra då, Gördis, vi är ju kusiner... med Göran.
Ja.
Och våra föräldrar Hilding och Harald, alltså fäderna, de var också kusiner.
Ja, just det.
Och mödrarna Ester och Märta, de var halvsyskon.
Så att det, ni känner varandras släkt ganska bra vid det här laget.
Ja, det gör vi ju.
Ja, vad roligt. Ja, men det här när du föddes, bodde dina föräldrar kvar vid Rundemar? Hur länge hade de Rundemar?
Nej, de bodde på Gimmersta. Pappa byggde, ett hus på Gimmersta.
När släppte de Rundemar då?
37.
Varför gjorde de det? För var inte det en ganska fin gård att bo på?
Ja, men det var ju inte deras.
Nej, för det var ett arrende.
Ja, det var ett arrende. Det var Tyresögård, alltså Markis Lagergren som ägde. Och han dog.
Aha!
Och då skulle ju alltsammans splittras till sönerna.
Var det så?
Ja.
Och vad hände med Rundemar då?
Ja, en av sönerna, jag törs inte säga vilken av dem, men den ena sonen, han ärvde ju den delen där Rundemar och några andra torp låg också.
Ja.
Och han tyckte väl att han skulle inte ha några torpare, utan de vart uppsagda.
Aha.
Och sen bestämde han sig för att han såg ju en marknad. Det var ju mycket sommarstugor i Tyresö.
Ja. Mm.
Folk flyttade ut. Mm. De behövde matjord.
Aha.
Och det fanns ju matjord i de här gamla kärren.
Oj,
han har skrapat av matjorden på de här övre och nedre kärren. Det ligger fortfarande vallar kvar av matjord som han inte lyckades få sålt tydligen.
Men gjorde han det själv eller han lät göra det?
Han lät göra det. Jag tror inte han körde det själv.
Nej, nej. Men vem fick bo på Rundemar sen då?
Ja, sen det varit ju hästgård ett tag.
Ja, det var på 70-talet, va? Det var han, Kjell Örling hette han som...
Ja.
Men var det en person som tog över det efter
det
era
föräldrar? Det måste väl ha varit, men det vet inte jag faktiskt.
Nej.
Vad som hände.
För Kjell Örling vet jag, det var han som startade Tyresö ridskola i Tyresö och hade hästar. Och han hade väl hästar någonstans vid Alby och Uddby. Och sen hade han hästarna på Rundemar.
Ja.
Men han bodde inte där från början utan hade väl mer som sommarställe. Ja, och sen var det en hästverksamhet där.
Ja, det var någon som bodde där tror jag.
Ja, och sen var det hon Elisabeth Johansson som 2000, det måste ha varit 2003 så sent, flyttade dit och bodde där permanent faktiskt.
Ja.
Delar av Tyresta ägdes av Stockholms stad och där ingick Rundemar så hon hyrde av Stockholms stad.
Ja.
Fast det låg i Tyresö kommun så var det ändå...
Men de ägde alltså väldigt stor del, hela fritidsområdet från Albysjön och bort till Tyresta nationalpark. Det ägdes av Stockholms stad.
Ja.
Och sen när nationalparken bildades, när det nu var det någonstans på 70-talet tror jag.
Ja.
Då köpte ju Naturvårdsverket ut marken ifrån Stockholms stad.
Jaha, ja.
Så
ja.
Att, Stockholms stad har ju fortfarande, ja, nu tror jag att Tyresö kommun
har tagit över. Ja, det är därför som det har blivit det här. 2016 tror jag det var, så tog Tyresö över,
ja, just.
Köpte det där. Det var då som hon sades upp från det här. Aha. Avtalet som hon hade att driva den här gården. För aha. Gården klarade inte av kraven hur hästar skulle skötas.
Nej.
Och då fick hon sälja sina 8 hästar.
Ja.
Och överge det. Och sen dess har det stått tomt.
Ja, det är ju tråkigt.
Ja, jättetråkigt faktiskt. För hon skötte det här. Hon kämpade på ganska bra. Men man hade planer för de här torpen. Men det blev ingenting av det. Så det är ju... Ja, hon bodde ju där i 13 år till 2016.
Ja.
Och sen dess har det alltså stått still.
Ja, nej, det är ett av torpen... vad heter det då? Det brann ju ner... Opsätra.
Ja, just det.
Det brann ner.
Ja, just det.
Någon som eldade upp det faktiskt.
Ja, ja.
Men de andra torpen är ju kvar.
Ja, just det. Och vissa torp är ju i privat ägo och sköts ju.
Ja, just det.
Tyvärr så har ju kommunen sällan råd att göra någonting bra.
Nej,
av det.
Det är ju tråkigt.
Däremot Uddbygård och alltså hela Alboområdet är ju jättefint. Ja. Det är ju jättefint. Det är jättefint alltså.
Det är väl Tyres kommun som äger det också?
Ja, det är det. Det är det faktiskt.
Det arrenderas väl till någon då?
Ja, någon Magnusson, Erik Magnusson bor ju kvar i sitt hus.
Ja, han bor på Uddby.
Ja, men hela området där så är ju den Uddbygård är ju en annan person som arrenderar.
Ja.
Och har både kor och får och allt möjligt.
Ja, just det.
Ja. Och en sån här öppen gård.
Det är ju ganska mysigt tycker jag.
Jättefint. Och jag som har barnbarn, vi älskar att gå dit och titta på lamningen och, och hönsen. Och grisar har det funnits också. Jag tror inte det var grisar i år, men getter finns det. Och kaniner finns det. Och kor och hästar. Och,
så att, jag har varit där ganska mycket jag också.
Det också
är kul.
Ja, du tycker också är roligt. Ja. Ja, så det har blivit jättefint. Men när du var liten då, hade ni någon liksom... Var ni någonting på Rundemar med dina föräldrar?
Nej, Rundemar, inte på själva gården. Nej. Vi var och plockade svamp och bär och sånt där borta.
Ja.
Det gjorde vi ofta, men jag tror aldrig att vi var in på gården.
Nej, för när de då blev uppsagda från sitt torp, eller för det var ju, eller kallades det gård eller torp?
Nej, det var en gård.
Det var en gård.
Ja.
Då byggde din pappa i Gimmersta?
Ja. Han, det var väl 37 köpte han tomten.
Ja.
Och då byggde han en liten stuga som jag sen hyrde så småningom.
Ja, just det.
den var ju rätt primitiv. Ja. Vedeldning och lite sånt.
Ja.
Men den överlevde han i den kåken några år. Och 45, när kriget var slut, då kunde han äntligen bygga sin villa som han hade ju byggt. Han hade grunden och allting klart, men det gick inte att få tag i byggnadsmaterial under kriget.
Ja, just det. På den tiden vet man historien att folk cyklade ut med en bräda i taget liksom, och byggde sina sommarstugor ute i gamla Tyresö. Men vad jobbade din pappa med sen när han inte hade kor då?
Han jobbade sen som han byggde många av sommarstugorna på Tyresö.
Jaha, han fick jobb inom byggbranschen. Ja. Han var en händig kar.
Ja, det var han nog.
Ja, ja.
Och sen någon gång på 60-talet så skulle man ju bygga en massa vägar. Sommarstugägarna måste ju ta sig fram.
Ja.
Och då byggde man vägar och då bildade man en vägförening. Och där var han med och bildade.
Jaha, var det? Vad hette den vägföreningen?
Tyresö vägförening.
Alltså Tyresö vägförening.
Så märkvärdigt var det.
Ja. Men det var inte alls när ni bodde i Gimmersta då. Du som då är född, vad sa du, 1945.
Mm.
Då var ju, idag är det ju jättemycket sommarstugor överallt. Var det så mycket sommarstugor redan då? Att
det byggdes väldigt mycket efter kriget.
Ja.
Det var, jag tror att det var nästan fullbyggt. Själva centrala delen av gamla Tyresö var rätt fullbyggt redan på 60-talet.
Det var det,
Men däremot Brevik och Raksta, Där bygger man ju fortfarande.
Ja, precis. Ja.
Så att det fanns några mycket ställen att köpa där.
Mm. Men ert centrum då, Tyresö centrum, ja, hette det en gång i tiden.
Ja, just det.
Var låg det?
Det låg nere vid kyrkan.
Det låg nere vid kyrkan?
Ja, precis. Mitt emot, det finns något som ser ut som garagen. Finns där fortfarande. Mitt emot där finns det ett gult hus.
Ja.
Jag tror det är någonting helt annat nu. Är det en dagis eller någonting sånt?
Just det, ja.
Ja, där var låg Konsum.
Ja, just det. Det var det som var Tyresö centrum.
Ja. Det var inte så mycket att välja på. Det fanns en liten kiosk också.
Ja, och sen gick det ju en buss hela vägen.
Ja.
Förbi Flaten hela vägen in till Skanstull.
Ja, det var
en... Och Bollmora var bara en skog och Bollmora gård och Myggdalens gård och sånt,
va? Ja, där plockade man ju blåbär.
Ni plockade blåbär.
Ja.
Hur såg du liksom när du var ung? För att, hur gammal var du? 58 tror jag började med att bygga.
Ja, jag bodde ju på Tyresö till 73.
Ja, 73. Ja, då såg du hela expansionen.
Ja,
65 invigde man ju Bollmora centrum, som nu heter Tyresö centrum. Allting har bytt namn.
Ja.
För mig är det fortfarande Bollmora centrum.
Ja, just
Så du såg hela Bollmora växa fram?
Ja.
Hur var det då att se den här staden som växte upp i skogen?
Ja, man tyckte ju att det var lite märkligt.
Det var det, va?
Det var ju mina blåbärsmarker och svampmarker försvann.
Ja. Och det var du började ju med de här höghusen på Bollmoravägen, va?
Ja, just det.
Ja. Och sen byggde man väl liksom samtidigt de här fiskvägarna och centrumet och sikvägarna och allting.
Ja, jag tror det. Ja. Det gick ganska fort. Första delen gick ganska fort. Sen har det ju utvidgats allt eftersom.
Ja. Och det mest märkliga tycker jag då, när jag har försökt att intervjua alla de som vet någonting, det var att 1958 lyckas man låna pengar och bestämma sig. Och 62 tror jag, första huset. Alltså, det tog bara 3-4 år. Sen började husen att byggas.
Ja.
Och de här gubbarna som satt, Gyllnert och allt vad de hette på den tiden, de satt i ett kök och bestämde hur de skulle göra. Det var ju liksom inga långa utredningar.
Nej.
Och sen var det då liksom folk som hade sand som fixade det. Och de som hade... För att det finns ju massa berättelser, bland annat Hasse Gynge som startade Trollbäckens trä, som hade lastbil. Han fick liksom jobb då. Det var ju så som massa människor byggde upp saker här ute. Och det gick ju jättefort.
Ja, det gjorde det.
Idag tar det liksom 10 år att bara fundera ut hur ett litet område ska se ut.
Nej, har man väl bestämt sig så... gjordes väl stadsplan väldigt fort.
Ja,
sen var det bara bygga.
Och sen ringde man runt och kan du fixa det?
Just det.
Men hur var det för er som var då liksom ursprungliga Tyresöborna att se Bollmora? Då gick man ju från... Ja, 5 000 invånare tror jag var på slutet av 50-talet till 27 000 invånare 10-15 år senare.
Ja, jag gjorde ju som så att jag flyttade till stan.
då bestämde du dig.
Jag hade ju börjat plugga.
Ja.
Och jag pluggade ju på universitetet.
Och det ligger ju inte så nära Tyresö precis.
Det gör ju inte det.
Nej.
Det låg vid Odenplan på den tiden.
Jaha, gjorde det?
Ja, runt Odenplan kan man säga.
Ja, det var innan Frescati blev klart.
Ja, vi flyttade ut till Frescati 79 eller något sånt.
Ja, kanske det var.
Så då, då hade jag ju läst färdigt.
Jag
var klar med min examen 73, men jag har ju av och till varit på universitetet ändå. Jag har läst på en massa annat senare.
Ja, vad roligt.
Så jag har läst in historia och ekonomisk historia.
Vad roligt.
Arkeologi.
Har gjort det också?
Ja.
Jaha.
Jag har massor med såna här universitetspoäng.
Ja, vad roligt. Men det här med att ni nu har börjat liksom skriva en bok.
Ja.
Anor från Sveriges utmarker i söder, väster och Södertörn möts på gårdarna Rundemar och Alby Tyresö.
Ja.
Hur kommer det sig att du, din kusin, har startat den här boken och släktforskat?
Det var väl jag som började släktforska. Jag vet inte riktigt. Jag halkade in på ett bananskal. Det var någon bekant som... höll på med släktforskning.
Mm.
Och jag hade ju läst historia och han höll på och skrev en avhandling om torp och gårdar runt om i Sverige och hur statarna hade det och sådana saker. Ja. Och jag var lite nyfiken på det där och tänkte, men då måste ju se hur min släkt har haft det. För jag visste ju att de hade bott på Rundemar och på Alby och så. Men sen börjar man rota bakåt, så småningom så hamnar vi i Närke och sen hamnar vi nere i Småland, Möre.
Ja, men det här har du kommit fram till genom att släktforska, inte att du frågar din mamma och pappa hur de hade det?
Nej, de visste ingenting om den saken.
Men jag tänkte, när de levde, du ställer inte massa frågor kring deras liv?
Nej, då hade inte jag börjat med någon släktforskning. Nej,
men visst är det konstigt att man inte gör det?
Ja.
Och det bör man ju säga till sina, att man bör ju ställa frågorna när det finns.
Ja, jag frågade pappa faktiskt lite grann varför han kom till Tyresö.
Ja.
Han var ju född på Östermalm.
Ja.
Och då berättade han ju att han hade läst prästutbildningen och hoppat av. Och sen fanns det ju inga jobb. Så då flyttade han ut till släkten ute på Tyresö. Han hade ju farfars syster var det väl, Charlotta. Det var hon som var bondmora
på
Alby. Mm. Så att, det fanns ju släkt där och då passade han på och flyttade dit ett tag. Jag vet inte hur många år han bodde där. Det var inte så många år. För han, jag har hittat en deklaration från 1932.
Jaha, du har samlat på en lite papper från dina föräldrar så att du kan titta i dem.
Ja. Och i den deklarationen så deklarerade han 1 krona om dagen för ett AK-jobb. Då byggde han Tyresövägen.
Aha.
Över Fnysken där.
Ja, över Fnysken. Det var sen den som sjönk sen, motorvägen där. Så de fick påla upp.
Ja, det var ju hur djupt som helst.
Ja, det var det, va? Ja. Var han med och pålade också, eller?
Ja, han berättade någon gång att de hade hittat något sånt där djuphål. Och då hade han kört ner en stor gran och den bara försvann.
Ja, jag vet. Det var ju så. Det var ju många med kärren de bara körde ner. Och det är det som är jobbigt sen, att då hittar man ju massa saker sen när man gräver upp saker sen.
Ja, just det.
Så att det är avfallshögar.
Ja, men då hade han 1 krona om dagen. I lön.
Oj, ja.
Det var inte så mycket.
Nej. Men jag tänkte, den här boken nu, hur tänker ni, liksom ha den för släkten, eller tänker ni försöka få, för att kommunen här har
jag
ju fler...
Kommunen ska få 1 exemplar.
Ja, för att flera av de här böckerna som folk har gett ut, nu är det Hembygdsföreningen i Tyresö, har gett ut Göran Magnussons bok.
Ja.
Den har du säkert
den
läst.
Har jag sett.
Ja,
och läst.
Ja, och läst. Så att Hembygdsföreningen trycker upp den. Den är ju väldigt populär och går även att köpa på den nya bokhandeln, tror jag, och via kommunen. Och via kommunen kan man beställa många av de här gamla böckerna, för det är flera som har skrivit.
Ja.
Och det är bra att man skriver om det här så länge det finns människor som minns.
Den här boken handlar ju inte bara om Tyresö,
nej,
för den handlar ju om släkten ifrån
1600-talet. Ja.
De som så småningom drog iväg och hamnade på Rundemar och Alby.
Ja.
För att det är ju en lång väg
ifrån
Vissefjärda i Möre och ifrån Stora Mellösa och till Tyresö.
Ja. Så att, men ni skriver den här för era ättlingar, eller?
Ja, det är ju den som är intresserad av att läsa. Men framförallt tycker jag väl att när man... börjar bli lite gammal som jag, så känner man ju att man vill ju tala om för nästa generation hur var det?
Ja, hur var det? Ja, men det är rätt. Det är jättebra alltså att ni gör det.
Ja.
För jag tycker liksom att vi som lever nu, jag är inte lika gammal som dig, men jag är numera 67 år. Jag känner när min mormor var född 1901, och min farmor också. Och sista barnbarn föddes för 2 år sedan, så har man ju flera 100 års spann av en annan tid då man hade utedass och kämpat på för att överleva.
Ja.
Och en helt annan tid idag. Ja. Och det är ju liksom, om 50 år är ingen som kommer komma ihåg det här.
Nej, men det är ju mycket som har hänt. Alltså om man tittar på, bara går tillbaka till mitten på 1800-talet i Sverige.
Ja.
Då var Sverige Europas fattigaste land.
Det var därför vi emigrerade så mycket härifrån. Och då var det ju svält.
Ja, folk svalt.
Ja,
svalt ihjäl.
Det var ju kyla också. Det var ju missväxt.
Ja.
Ja.
Men det var 1860-talet.
Ja, men alltså 1800-talet.
Ja, precis.
Så att du som har historia, du får jättegärna komma hit mer om du vill berätta mer som du kommer på. För jag tänker att de här historierna går, när du är klar med boken så tänkte jag, då kanske jag kan få låna ett exemplar och läsa i.
Det får du gärna göra.
Ja, för det är ju intressant tycker jag att vi berättar om de här historierna för våra, ja, de som bor här nu och tar allting för givet.
Ja, det vi gör är, vi har försökt att sätta in vår släkt i Sveriges historia så att säga.
Aha,
så att Sveriges historia löper parallellt med släktens historia.
Jättebra.
Det är ju lite kul.
Ja, och din kusin då som hette Göran Svensson, ja. har han också forskat och pluggat historia?
Nej, han har bodde många år i Colombia.
Colombia, ja.
Hans fru är från Colombia och barnen är födda där. Ja, det måste vara ena.
Aha.
Ett barn är fött i Sverige. Men annars så är de ju från, har de bott i Colombia i minst 20 år.
Jaha, så han kommer tillbaka och så börjar han släktforska.
Ja, sen
tipsar
Göran, Göran och jag har ju varit kompisar i ungefär 80 år, 79 år. Vi är ju jämngamla precis. Ja. Och 20 år var han ju borta ifrån kamratskapet. Jag var hälsa på en gång i Colombia.
Ja, vad roligt.
Ja, men sen har ju vårt kompis alltså från 1945 kan man säga, fram till nu.
Vad roligt.
Ja, det är kul. Ja.
Vet du vad, nu har det redan gått en bra bit över en halvtimme vi brukar ha. Därför att du har så mycket intressanta saker och det här är en del av Tyresös historia. Så att... tack för att du kom hit, Håkan Ahlin, och tack för att din syster Gördis tipsar mig om det här.
Jaha. Ja, nej, men vi får väl fortsätta när boken kommer ut, för den är på gång alltså.
Den är på gång.
Tryckeriet är inte världens snabbaste.
Nej.
Det är så.
Hur många exemplar trycks ni?
Ja, det blir inte så många till att börja med.
Nej.
25 har jag sagt först, men det kommer en andra upplaga, för jag har lyckats få en konstnärinna snarare, göra ett snyggt omslag med Rundemars gård.
Ja, jag såg det faktiskt. Ja. Jag såg det på en bild som jag fick.
Hon har gjort den ännu snyggare.
Oj, vad trevligt. Ja, ja, vad kul. Ja. Ja. Då ser vi fram emot lite historia där era föräldrar har mötts där på Rundemars gård och att historien om Rundemar kanske gör att kommunen satsar lite på Rundemar.
Kul.
Ja.
Det tycker vi vore kul.
Ja. Och jag som har lett det här samtalet med Håkan Ahlin, jag heter Ann Sandin Lindgren. Och har ni andra som lyssnar på det här, kan ni mer om det här så får ni jättegärna höra av er. För att nu gäller det att lägga pussel på Tyresös historia. Vi som är kvar.
Just det.
Vi som är kvar. Och ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4.